Ja, kära vänner, sist började vi med nådegåvorna och det ska vi fortsätta med ett bra tag till. Du minns vi läste i första Korinthierbrevet 12 och 13 och vi såg det att en mycket viktig bit av undervisningen om nådegåvorna handlar om jämförelsesjuka. Detta att foten säger om handen, jag är ingen hand, underförstått, alltså är jag inget att ha. Och att ögat säger om örat, ha ha ha, du är inget öga. Ingendera attityden är bra. Vi läste vidare hur Paulus för oss in på detta med kärleken. Och han säger att kärleken upphör aldrig. Men nådegåvorna däremot, de kommer att upphöra. De finns till en tid men försvinner sedan. Och det betyder alltså att nådegåvan är ett provisorium avsett för den här tiden. Det är en, som Paulus kallade i andra sammanhang, en handpenning. En underpant på det eviga arvet. Alltså en liten förskottsutbetalning på det som ska komma. När vi kommer hem till far, då kommer fullheten och fullkomligheten att vara verksam i våra liv. Men så länge vi är här så lever vi i ett provisorium. Och vi kom också in på detta att nådegåvan måste ses som ett växande provisorium. Det är inte så att ena dagen har jag ingen nådegåva. Nästa dag har jag en helt fixt, färdig och standardförpackad nådegåva. Utan nådegåvan är någonting som börjar ofta mycket smygande. Och eftersom Guds folk inte har det här klart för sig, så finns det massor av människor som går omkring och deppar och hänger läpp och säger, jag har ingen nådegåva. Jag kommer aldrig att få någon heller. Det där är inte för mig. Fastän Paulus säger i 11 versen 12 kapitlet att allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en som han själv vill. Varenda en av oss har fått en nådegåva. Och du kan jämföra med hur Petrus skriver i sitt första brev, det 4 kapitlet, 10 versen. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Du är kallad att vara en förvaltare av Guds nåd. Det är alla kristna. Var och en har alltså, ska vi säga, ett mått av Guds nåd att förvalta och att, så att säga, distribuera i omgivningen. Och du minns hur det var med den här liknelsen om de anförtrodda punden. Några fick, en fick 5 pund, en fick 2 pund eller vad det, en fick 1 pund. Jag har så dåligt sifferminne. Men i alla fall, de som använde sitt pund, de fann till sin glädje att det växte. Och detta är en bild av en växande utrustning, en växande nådegåva. Om nådegåvan från början var helt färdig och avslutad så skulle den inte kunna växa. Och du skulle vara tvungen den dag du ansåg att du hade en nådegåva, eller om någon började säga om dig att undra som inte du har den eller den nådegåvan, så skulle du vara tvungen att leva upp till den nådegåvan. Springa iväg och göra en massa saker som du ännu inte har utrustning för. Men när du ser på nådegåvan som ett provisorium och därtill ett växande provisorium, ett provisorium med växtkraft i, då kan du mjukstarta i din nådegåva och börja att växa in i den på ett naturligt sätt, så som Herren leder dig. Därför att det som formar ut din nådegåva, det är din vandring i anden. Du börjar vandra i anden. Det är inte längre du som springer och hittar på saker, utan det är Herren som gör det. Och när han ändå får chansen att hitta på vad som ska ske i ditt liv, då är det också han som ser till att det som sker inte begränsas av naturlagarna i alla lägen. Du kommer att befinna dig på den plats vid den tidpunkt där Herren vill ha ett underverk gjort. Och han kommer att leda dig till sådana situationer där just den typ av underverk ska ske som du är kallad att utföra. På det sättet upptäcker du din nådegåva. Och på det sättet kan du mjukstarta i den. Därför Herren börjar inte med att sätta dig i en situation där du ska bespisa 5000 män jämte kvinnor och barn. Utan han börjar antagligen med något lite enklare. Och så får du liksom växa in i större och större uppgifter. Det här med att nådegåvan är ett provisorium som växer när du lär känna Herren. Det är så viktigt. Vi såg just i första Korinthierbrevet 13 att fullkomligt blir det först när vi kommer hem och får se far ansikte mot ansikte. Då försvinner allt det provisoriska. Då kommer det fullkomliga att äga rum i våra liv. Då känner vi Gud fullständigt på samma sätt som han känner oss fullständigt. Och det är grundlagen för ett liv i fullkomlighet. Vår nådegåva växer alltså ju mer vi lär känna Herren. Och det är naturligt. För ju mer jag lär känna Herren, desto bättre kan jag vandra i anden. Men sen är det också så här att din nådegåva kommer att växa och utvecklas i samma mån som du finner din plats i Kristi kropp. Nådegåvan är aldrig tänkt som en enmans grej. Utan den är en funktion i kroppen. Och kroppens olika organ är beroende av varandra. Ett enkelt exempel. Vi brukar säga om hjärnan att det är där som tankeverksamheten äger rum. Men tar du ut hjärnan så blir det inte mycket till tankeverksamhet. Den fungerar bara om den finner sin plats i en frisk kropp. Därför den behöver hjärtat och blodomloppet och levern och magtarmkanalen och njurarna och alla möjliga andra organ som servar hjärnan för att det ska kunna bli något vettigt av det hela. På samma sätt som levern och hjärtat och magtarmkanalen behöver hjärnan för att kunna fungera på ett bra sätt. Det är viktigt att finna sin plats i kroppen. Nå, det här kan bli nu ett vackert bildspråk, en rolig liten grej det här med hjärnan och levern, men jag tror att många människor i våra församlingar som är besvikna på karismatiskt väsende, de kallar det för karismatiskt oväsende och tycker att det där med nådegåvorna, det har vi mycket tråkiga erfarenheter av. Det var så lugnt och skönt och städat i den här församlingen ända tills den här tanten kom som alltid skulle profetera. För att nu ta ett exempel. Sen blev det så virrigt och sen blev det så rörigt för att hon började profetera om alla möjliga människors liv och de började springa som tokingar fram och tillbaka och skulle göra saker som blev alldeles uppåt väggarna galna. Många människor är besvikna. Och den besvikelsen har mycket att göra med att man inte finner sin plats i kroppen. Om vi till exempel ska ta det här med profetiskt tal. Vi kan titta lite grann i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Verserna 19 till 22. Släck inte anden, förakta inga profetior, men pröva allt, ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Vad är det Paulus säger här? Jo, han säger så här att en profetia är inte fullständig, är inte ett avslutat kapitel förrän den har prövats. Och den prövningen är inte profetens egen sak att utföra, utan det är en process som ska utföras av dem till vilka profetian utsägs. Alltså är profeterandet ett samspel mellan en person som yttrar ord som han eller hon uppfattar vara från Herren och de människor som lyssnar till vad han säger. Anden måste vara verksam i allihopa. Därför prövandet av en profetia är en andlig process. Det är inte en intellektuell process enbart. Även om man naturligtvis har förståndet påslaget, så man kan gallra bort de profetior som inte har med bibelordet att göra. Men du vet, det går att komma med många sorters vilseledande profetior som inte går att gallra bort med bibelordets hjälp. Och därför måste du ha också en andlig bedömningsgrund i ditt inre. Anden i lyssnarens inre måste bekräfta profetian från den andra. Och om man istället står där och känner ett vagt obehag, en sorts olust, en sorts konstighetskänsla i sitt inre, att man tycker det här stämmer inte på något vis, jag känner ingen bekräftelse i mitt inre. Vad är det här för någonting? Då får man låta den profetian vara. Och när vi alltså talar till exempel om profetians nådegåva, så är det ändå en gåva som förutsätter en insats av många. Egentligen är hela kroppen involverad när det profeteras. Den ska vara det. Och egentligen skulle vi alltid lämna ut rum för prövning av profetiskt tal. Så att när någon talar profetiskt, så skulle vi egentligen alltid lämna utrymme för andra att bekräfta eller förkasta det som sägs. Och det här är naturligtvis en lite mera, ska vi kalla det, pinsam process. För tänk om då någon plötsligt ställer sig upp och säger att jag känner ingen bekräftelse över det här. Jaha, då kan ju den legitimerade profeten ta åt sig och känna det att, hörru du, vad är du för en som håller på och kritiserar här? Och så kan det gå prestige i det hela. Och det är för att vi ska slippa den sortens låsningar som vi inte alls prövar profetiskt tal, annat än möjligen enskilt och i hemlighet. Och då erbjuder vi aldrig profeten i fråga en naturlig förankring i Kristuskroppen. Det finns ingen Kristuskropp att förankra sig i. Därför att de medbröder och medsystrar som skulle utgöra den Kristuskropp som prövar de profetior som han hon utsäger, de fullgör inte sin tjänst. Och man står ständigt i ett sorts vakuum och profeterar. Man får aldrig någon bekräftelse eller förkastelse. Man får aldrig någon sorts uppfostringsprocess. Så att man kan växa in i ett profeterande som kan bli allt dristigare och allt mer detaljerat i förlitan på att hela den här prövningsprocessen fostrar mig till att bättre och bättre urskilja Herrens tilltal. Utan istället är det här hela tiden en ensam mans balansgång över en avgrund på slak lina i mörker och ösregn. Det här får också till följd att vi har en fantastisk förmåga att kanonisera vissa profeter och förkasta fullständigt andra. Somliga höjs upp till skyarna och kallas profeten med stort P och i bestämd form av somliga. Medan andra däremot kallar dem för den falske profeten, villoläraren, antikrist och man vet inte vad allt. Åsikterna kan bryta sig väldigt starkt. Och då är vi tillbaka till det här med nådegåvan som ett provisorium. Varför ska vi pröva? Jo, därför att vi är och förblir alltid provisoriska i vårt utövande av våra nådegåvor. Och prövningen av profetian är till för att så mycket som möjligt eliminera karaktären av provisorium. Genom att budskapet så att säga förankras utifrån icke bara en människas lyssnande utan många människors andestyrda lyssnande. Men kyrkohistorien vimlar av exempel på gubbar, är det väl, brukar det vara, som upphöjs till profeter med stort P. Och efter dessa gubbar går alltid en svans av människor som säger grammofonmässigt ungefär detsamma som profeten i fråga har sagt. Och så får man lutheraner och man får alla möjliga andra personer som har sin identitet i en gubbe och inte i Kristus. Och så underkastar man inte de här herrarna en andefylld prövning. För Luther sa ju väldigt mycket som var tokigt. Låt mig bara ta ett exempel. Visste ni till exempel att vuxendopet praktiserades i modern tid första gången 1523? Visste ni att det är så gammalt? Det började i Zürich i Schweiz. Det var en man som hette Konrad Grebel. Han var lärjunge till reformatorn Zwingli som var verksam i Zürich. Och han och några till förklarade att kyrkan måste ju, eller församlingen måste vara fri ifrån varje bindning till statsmakter eller till politiskt välde överhuvudtaget. Så långt gick ju varken Luther eller Zwingli. De ville ha en kyrka som skyddades av furstarna. Och därför ställdes under furstens överhöghet. Men det ville inte Grebel och hans vänner. Och då började de istället att säga så här, att denna fria församling, i den inträder man genom vuxendopet. Och det blev en fruktansvärd förföljelse. Jag vågar säga att en av kyrkohistoriens allra värsta förföljelser utbröt genom detta ställningstagande. Vilka var det som förföljde dessa döpare? Jo, det var Zwingli och Luther. Visste ni detta? Nej. Man blir inte ofelbar för det man får en vision ifrån Herren. Allt måste prövas. Och inom parentes kan jag säga er, det är min uppfattning, att detta är den andliga bakgrunden till att kristna bröder och systrar inte på ett sansat sätt kan samtala om dopet än idag utan att råka i luven på varandra. Därför att hela frågan ligger under vad Bibeln kallar en blodskuld. De av oss som Herren har ställt i samfund med luthersk tradition, så som till exempel jag själv, har anledning att be om förlåtelse gentemot dem av er som står i en annan tradition. Förlåtelse för egna och andras gångna generationers synder. Och jag vill gärna göra det. Det är min stora längtan att den inbördes förlåtelsen skulle läggas över detta kapitel i kyrkohistorien. Så att vi kunde ta varandra i hand och gå vidare in i en större förståelse av vad dopet är. För vår kunskap är ett styckverk och jag tror ingen av oss vet allt om dopet. Men så länge vi håller på och träter med varandra om vilken tidpunkt i livet som dopet ska göras, så kan vi inte komma vidare. Det är min längtan att den inbördes förlåtelsen skulle vara utgångspunkten för våra samtal i dopfrågan. Men en annan sak. Jag tar nu detta som ett exempel på att det finns ingen gubbe som är fullkomlig profet. Det finns en doktrin i katolska kyrkan att när påven uttalar sig ex cathedra, som det heter, alltså från katedern, så är han fullkomlig. Det han då säger går inte att ändra på. Detsamma säger ju pamparna i Jehovas vittnen, att när de uttalar sig så är det fullkomligt och perfekt, fast de har själva flera gånger ändrat sin lära. Men vi ramlar allihopa ner i den här gropen så ofta, ofta. Och jag har funderat så mycket på hur i all sin dag kan vi vara så dumma. Hur blir man så avsågad på vanlig svenska så man kan börja tänka på det här bakvända viset? Och då har det slagit mig att det kanske sammanhänger med, ska vi kalla det, fundamentalistisk bibelsyn. Antingen är man ju liberalteolog eller också är man fundamentalist. Är man liberalteolog så tror man ju inte på någonting, utan då går man ju alltid omkring och kritiserar sönder allting för att se om det blir någonting kvar. Det blir det ju aldrig. Det är ju ingen fruktbar attityd, för det är ingen andlig process det här, utan enbart en intellektuell process. Eller också så har man en fundamentalistisk bibelsyn och säger att okej, vi försöker inte såga isär bibeln i små bitar och kasta ut vissa delar av dem, utan vi accepterar bibeln i dess helhet. Då accepterar man ju så att säga vad Jesaja har sagt och vad Jeremia har sagt och vad Paulus har sagt. Och därifrån är det ju precis bara ett tuppfjät till att också säga det, att om allt vad Paulus sa var okej, så måste naturligtvis allt vad Kenneth Hagin säger också vara okej. Är ni med? Halleluja. Det är bara det att Paulus kanske hade sina dåliga månader och han var lite outsövd och lite bakom flötet och sa massa dumheter. Men det var ingen människa som sparade på det. Det jag vill säga är detta. Att Bibeln innehåller profetior som redan är prövade. Jeremia kanske högg i sten ibland. Jesaja kanske pratade i nattmössan ibland. Men sen fanns det andra människor som sa till Jesaja att hör du, det där, det är nog inte riktigt sant i alla fall. Och så fick Jesaja liksom känna efter. Nej. Vi skippar det. Nu överdriver jag här lite grann. Men förstår ni vad jag är ute efter? Bibeltexten är prövad. Och ni vet att under de första kristna århundradena så vimlade det ju av konstifika skrifter. Man har ju grävt fram en massa gamla Thomas evangelier och all möjlig annan bråte. Och när man läser dem så känner man bara ett enda stopptecken i sin ande. Det här stämmer inte. Och religionshistoriker och exegeter och andra ilar oss till hjälp och säger att det här är inte äkta texter, utan det är texter influerade av gnosticism, som var en sorts raffinerad blandning av hedendom och kristendom. Ungefär på samma sätt som New Age eller någonting sånt här påminner mycket om gnosticism. Det är urgamla grejer. Och då måste vi förstå att de första kristna, när de smällde ju inte ihop en bibel, pang, 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 bara tog alla skrifter de hittade och buntade ihop och sa nu har vi en bibel. Utan det var ju en förfärlig process, de höll ju på både länge och väl och prövade och testade och frågade Herren. Och till sist så fick vi bibeln. Och i den finns vissa skrifter och i den är det många skrifter som saknas. Men som vi kan hitta i så kallade utombibliska apokryfiska källor. Det var profetiskt tal, men de hade prövat allt. De hade behållit vad som var gott och lämnat åt sidan det som inte var något att ha. Och precis så måste vi förhålla oss inför allt profetiskt tal. Och det är så att om vi förbegår det här, så kommer de som är kallade till att vara profeter, de kommer inte att finna sin plats i Kristus kroppen på ett sunt och riktigt och balanserat sätt. Utan de är mer eller mindre hänvisade till att treva sig fram på egen hand med de resultat det kan bli. Ibland handlar det om en mogen människa med stor känslighet och lyhördhet som kan så att säga komma långt på egen hand. Ibland handlar det om människor som inte har denna förträffliga utrustning och som kan spåra precis hur snett som helst. Och slutresultatet blir att en sån människa bränner av en massa mark och lämnar efter sig många människor som föraktar profetiskt tal. Men då ska vi ha klart för oss att de som på det sättet föraktar profetiskt tal, de har hamnat i den sitsen därför att de inte själv fungerade som den Kristuskropp de var tänkta att fungera. Prövningsfunktionen var nämligen deras business och de gjorde den aldrig. Det svider i köttet ordentligt När man efter bästa sinne och bästa förmåga och kanske med bävan och hjärtklappning har framsagt en profetia. Och några andra människor säger, jag känner ingen bekräftelse över det här. Men du vet, det är bättre att ta den smällen från början. Och låta den få skapa en nöd i ens hjärta. Så att man får ivrigare och ivrigare be Herren om att växa i denna gåva. Än att man bara trampar på och säger vad som helst. Aldrig får någon återkoppling. Någon efterkontroll. Och därför heller aldrig vet egentligen om man är på rätt väg eller på fel väg. Vi ska slå upp i första Samuelsbokens 16 kapitel. Och där ska vi läsa verserna 6 och 7. Och det var ju så här att Gud hade tröttnat på att ha Saul till kung över Israel. Och så skulle det utses en ny kung. Och så skickar han iväg Samuel till Betlehem. Till en man som heter Isai. Som hade 7 söner om jag minns rätt. Och han skulle då smörja en efterträdare. Vi vet att till sist så blev det David. Men så var det en liten rolig förveckling på vägen här. 6 versen. När det nu kom dit och han, det vill säga Samuel, fick se Eliab, tänkte han, förvisso står Herrens smorde här inför honom. Här har du ett gott bibliskt exempel på att även den mest legitimerade profet kan ta fel. Samuel var ju annars en kille som verkligen visste vad Gud ville. Nu fanns det ingen som kunde pröva den här tanken, utan Gud fick pröva den själv, så att säga. Fick tala till honom. Det hela slutade ju bra. Men Herren sa till Samuel, se inte på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Att hålla kvar det här perspektivet att nådegåvan är ett provisorium. Det skyddar oss för nådegåvans värsta fiende, och det är perfektionism. Nådegåvans värsta fiende är perfektionism. Det låter lite överraskande, kanske. För man tycker så här att det här med att göra en sak bra, det kan ju inte vara något fel. Men du förstår, motsatsen till perfektionism är inte slarvighet. Som man väldigt gärna tror. Utan motsatsen till perfektionism är beroende. Det kluriga med perfektionisten, det är inte bara att han vill göra allting rätt, utan han vill kunna göra det utan att få hjälp av andra. Ja. Så perfektionism är önskan att själv göra det perfekta. Med ordet själv understruket. Och då igenkänner vi det som ormen säger till Eva i paradiset. Förvisso ska du då bli så som Gud och förstå vad ont och gott är. Du ska kunna sköta hela firman ensam. Du ska klara allt sammans själv. Du kommer att bli så ljuvligt oberoende av Gud. Och du kommer att bli så ljuvligt oberoende av alla andra. Därför att du har fått en så härlig utrustning. Denna frestelsen, den smyger sig på en från alla håll när det blir tal om nådegåvor. Wow! Äntligen ska paradisdrömmen förverkligas. Nu grabbar kommer vi att få en perfekt utrustning så vi blir helt oberoende. Ja. Det är första Mosebok 3 det här. i ett nötskal. Nådegåvor har ingenting med självförverkligande att göra. Och ingenting med oberoende att göra. Utan nådegåvan är ett Guds förverkligande. Och att växa i en nådegåva handlar om att växa i ett Guds förverkligande. Där Herren tilltar, man själv avtar. Och där ens beroende av Herren och av Kristus kroppen hela tiden ökar. Det är förutsättningen för att gåvan ska växa på ett sunt sätt. Alltså än en gång, motsatsen till perfektionism är inte slarvighet utan beroende. Perfektionism är oberoende. Drömmen om oberoendet ligger alltid på botten av perfektionismen. Och det är paradisfrestelsen. Det är den frestelse som Jesus utsattes för i öknen. Gör nu bröd av de här stenarna. Om du är hungrig. Om du är Guds son. Och du kan vara övertygad om att när söners rätt fungerar i ditt liv så kommer djävulen på samma sätt. Om du är Guds son så hela nu de här. Om du är Guds son så dra nu till med en bra profetia här. Om du är Guds son, gör det och gör det och gör detta. Och vi får säga som Jesus många gånger i öknen. Det finns inget rema på det här. Därför Jesus säger till djävulen. Människan lever icke allenast av bröd utan av vart rema som utgår ur Guds mun. Han demonstrerar sitt totala beroende inför djävulen. Det kan hända, jag svälter ihjäl här i öknen. Men för närvarande finns det inget rema på några bröd. Varken hönökaka eller sötlimpa eller någonting kan det bli av de här stenarna. Därför det finns inget rema. Och om jag så ska svälta ihjäl så väntar jag. För det finns inget rema. Jag är totalt beroende. Och det är så viktigt att se att alla nådgåvor på det här sättet måste underställas. Bröder och systrar. Om du till exempel har fått en kraftgärningarnas nådegåva. Ja, men då gör du kraftgärningar. Och det kan hända att du ställer dig till Guds förfogande. Du vandrar i anden, du lyssnar till Herrens rema. Och gör de kraftgärningar som han bjuder. Men Kristuskroppen då? Ja, det kan ju hända så här att du har fått en kraftgärningarnas nådegåva, men du har inte fått en vishetens nådegåva. Och det gör det att många kanske upplever dina kraftgärningar som lite taktlösa. Rätt vad det är kommer du brakande som en bulldozer och gör en kraftgärning. Och det blir visserligen rätt och gott och bra, men det kanske skulle kunnat göras på ett sånt sätt så att människorna också upplevde en viss finess i det hela. Och du kanske måste liera dig med någon som har vishetens nådegåva. Du vet, många gånger när det gäller människor som är bundna i sitt inre så kan det vara lätt nog att få ett kunskapens ord. Pang, det här är girighet som gör att han har en sån ångest. Ja. Och då kan du bara säga det rätt upp och ner. Rakt i ansiktet, du är girig. Du ska bara överge din girighet så är allting okej. Det går på 2 minuter. Och det är sant det du säger. Men det kanske inte kan tas emot i den förpackningen. Du kanske måste arbeta ihop med en som har vishetens nådegåva om du inte har den själv. Därför att det är kanske en människa som kan få den andra med på noterna. Det är så viktigt att du tänker igenom till exempel den här listan i 1 Korinthierbrevet 12 över nådegåvorna. Det kan du få lite grann i hemläxa. Och att vara stilla och tänka efter. Om jag nu hade den nådegåvan, om jag har andebedömningens nådegåva eller om jag har gåvan att tala i tungor i församlingen eller att uttyda och så vidare. Hur gör jag mig då beroende av de andra? Hur infogas den eller den eller den nådegåvan i Kristuskroppen?
På vad sätt är det tänkt att den ska göras beroende av helheten? Och det är en viktig sak att tänka igenom det här. Det var bara när du har tänkt igenom detta, och kanske i all synnerhet när det gäller de nådegåvor som du vet att du har, eller känner en sådan lust till i ditt liv, att du vet att detta är något av en kallelse, någonting som är en föraning, ett gryningsljus av vad Herren vill ge dig. Ja, då är det viktigt att du redan från början är klar över hur den gåvan ska ställas in i Kristus kroppen. För att inte bli en fritt flytande amöba, utan en del av en kropp. Därför att det är bara då som du kan växa i din gåva på ett sunt sätt. Och jag är fullt medveten om att du kan protestera och säga att sådana Kristuskroppar finns inte, åtminstone inte den församlingen jag hör till. Min vän, då får du gå ett steg längre. Därför att du kan tänka efter hur en viss utrustning kan ställas in i en uppbyggd Kristuskropp. En som har nått en hög grad av gemensam mognad. Men bara därför att du ser omkring, kanske i den församling där du står, och säger att ja, men här är det ju inte en kotte som begriper det här. Det finns ju inte en människa som har några nådegåvor eller lever i några nådegåvor, utan här kör man i mänsklig kraft i 100%. Det undandrar dig inte från ansvaret. Utan då får du istället säga till Gud: käre Gud, hur bär jag mig åt i den här församlingen då? För underordningen tummar vi ju inte på. Du och jag, Herre. Nej, just det, säger Herre. Nu ska jag visa dig hur du ska göra. Du måste vara på hugget när det gäller den inbördes underordningen med din nådegåva. Annars blir du aldrig tagen på allvar av de andra. Du kan aldrig leda de andra in i ett karismatiskt väsende. Mer än de som är ute efter en enmansshow. Och det är egentligen inte de du är ute efter i din tur. För ju fler enmansshoware det blir i församlingen, desto rörigare blir det. Och till sist så kommer man att kasta ut er allihopa och säga: vi står inte ut med att ha er här. Och det är helt sant. Därför att ni har gått fel tillväga.